Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Big Leap av Gay Hendricks är en självhjälpsbok som undersöker varför människor ofta bromsar sig själva just när allt börjar gå bra. Boken bygger på idén om upper limit problem, alltså en inre gräns för hur mycket framgång, kärlek och välmående man tillåter sig att ta emot. Hendricks skriver i en praktisk och psykologiskt orienterad stil med fokus på vardagliga mönster som oro, kritik, konflikter och överdriven kontroll. Istället för att bara tala om yttre mål försöker han förklara de inre mekanismer som gör att människor stannar kvar i ett liv som är tryggt men begränsat. Boken är särskilt inriktad på hur läsaren kan identifiera sitt zone of genius, alltså det område där ens unika talang och naturliga energi möts. Syftet är att hjälpa läsaren att förstå sina egna hinder och sedan göra mer medvetna val som leder till större personlig frihet och tydligare riktning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, upper limit-problem förklarar varför framgång kan trigga självsabotage. Bokens mest kända idé är upper limit-problem, som Hendricks beskriver som ett slags inre termostat. När livet blir bättre än vad vi är vana vid kan vi omedvetet börja skapa problem, tvivel eller konflikter för att återställa det som känns bekant. Det viktiga med den här tanken är att den flyttar fokus från yttre misslyckanden till inre toleransnivåer. Det är inte bara brist på disciplin som stoppar människor, utan också en psykologisk ovana vid att må bra under längre tid. Hendricks menar att många reagerar på framgång med oro, klagan eller nya hinder, inte för att de vill förstöra sitt liv, utan för att deras system söker tillbaka till det som känns normalt. Det gör teorin användbar, eftersom den hjälper läsaren att se mönster som annars ser slumpmässiga ut. I svensk vardag kan det handla om att ta ett nytt jobb, få mer ansvar eller få bättre relationer och sedan plötsligt börja tvivla på sig själv. Bokens styrka är att den gör detta beteende begripligt och därmed möjligt att arbeta med medvetet. För det andra, fyra zoner visar skillnaden mellan att vara duktig och att vara rätt placerad. Hendricks delar in arbets- och livsrollen i fyra zoner. Incompetence, competence, excellence och genius. Modellen är enkel, men den ger en tydlig karta över varför många blir kvar i ett liv som ser framgångsrikt ut på ytan men känns tomt inuti. I zone of competence klarar man uppgifter bra nog, men utan särskild glädje. I zone of excellence presterar man mycket bra och får ofta beröm, men man arbetar ändå inte nödvändigtvis med det som är mest eget eller mest meningsfullt. Det centrala steget i boken är därför inte att bli bättre på allt, utan att förstå vad man faktiskt är särskilt lämpad för. Hendricks vill att läsaren ska se att det som belönas av omgivningen inte alltid är det som ger långsiktig uppfyllelse. Det gör modellen särskilt relevant för yrkesliv och karriärval, där många i Sverige kan fastna i roller som är stabila men inte rätt för dem. Boken uppmanar alltså inte till kaos eller impulsiva byten, utan till en mer exakt matchning mellan person och uppgift. För det tredje, Zone of Genius som ett praktiskt mål för arbete, relationer och energi. Zone of Genius är bokens mest konstruktiva begrepp, eftersom det visar vart man ska rikta sin uppmärksamhet efter att man har identifierat sina begränsningar. Hendricks beskriver detta som det område där en persons naturliga styrka, lust och verkliga bidrag möts. Poängen är inte att varje stund ska vara lätt eller perfekt, utan att livets huvudsakliga riktning ska ligga där man fungerar mest levande och effektivt. Det här skiljer boken från många andra självhjälpsböcker som bara fokuserar på att tänka positivt eller sätta mål. Här handlar det istället om att välja bort sådant som dränerar energi och att bygga ett liv som stödjer den starkaste sida. I praktiken kräver det prioritering, gränsdragning och ibland mod att säga nej till sånt som andra tycker är rimligt. Det kan vara extra svårt i en svensk arbetskultur där kompetens ofta kopplas till att vara hjälpsam, pålitlig och bred. Hendricks argumenterar dock för att verklig hållbarhet kommer när man lägger mer tid på det man är unikt bra på, inte när man försöker vara allt för alla. För det fjärde, de fyra dolda hindren visar de känslomässiga rötterna till självbegränsning. Boken beskriver fyra vanliga hinder som ofta ligger bakom upper limit-problem. Det handlar om känslan av att vara fundamentalt bristfällig, rädslan för att bli lämnad eller svika andra, föreställningen att mer framgång betyder mer börda, samt rädslan för att överglänsa andra. Dessa hinder är viktiga eftersom de gör självsabotage mindre mystisk. Istället för att se motstånd som lathet eller svag karaktär visar Hendricks att det ofta finns djupt rotade känslor och lojaliteter bakom. Särskilt intressant är att framgång kan uppfattas som socialt riskabel, inte bara personligt eftersträvansvärd. Om man tror att man blir egoistisk, ensam eller tyngd av ansvar när det går bättre kommer man lätt att dra i handbromsen. Boken fungerar därför som en psykologisk spegel mer än som en ren handbok. Den uppmanar läsaren att känna igen sina egna berättelser och sen ifrågasätta om de verkligen är sanna. Den delen gör boken användbar för den som vill förstå varför vissa mönster upprepas i karriär, kärlek och självkänsla. Slutligen, Enlightened Know och medveten gränssättning som väg till förändring. Ett av bokens mest praktiska inslag är idén om Enlightened Know. Alltså att medvetet tacka nej till sådant som inte stödjer ens högsta potential. Hendrix kopplar förändring till vardagliga val, inte till stora löften i teorin. Om man vill leva mer i sin zone of genius måste man sluta fylla kalendern med saker som främst bygger andras behov, gamla vanor eller social förväntning. Det här är en viktig poäng eftersom personlig utveckling ofta faller på att människor säger ja till för mycket. Boken gör gränssättning till en positiv handling, inte till ett avvisande av andra. Det innebär att nej kan vara ett sätt att skydda fokus, energi och långsiktig riktning. Samtidigt visar Hendrix att förändring kräver uthållighet, eftersom gamla mönster inte försvinner av sig själva. Därför blir boken mer användbar än många inspirerande självhjälpsböcker, eftersom den inte stannar vid insikt. Den pekar mot konkreta beteenden som kan upprepas varje dag och som successivt gör det möjligt att leva närmare det man faktiskt är byggd för att göra. Sammanfattningsvis, The Big Leap passar bäst för läsare som känner att de fungerar bra på pappret men ändå inte riktigt når fram till den nivå av frihet eller mening vill ha. Den är särskilt relevant för personer som är starka i sina roller men som misstänker att de samtidigt begränsar sig själva genom oro, perfektionism eller lojalitet mot gamla mönster. Boken ger inte främst nya produktivitetssystem utan ett språk för att förstå varför utveckling ofta stannar precis när den börjar bli verklig. Det är också det som gör den tydlig i sin genre. Jämfört med många andra självhjälpsböcker är den mindre inriktad på inspiration och mer på strukturell självjaktagelse. Den kombinerar en enkel modell med psykologisk skärpa, vilket gör den lätt att ta till sig och svår att avfärda. För den som vill reflektera över karriär, relationer och självbild kan boken ge både praktisk riktning och en mer ärlig bild av vad som faktiskt står i vägen. Dess särdrag är att den inte bara frågar vad du vill uppnå, utan också hur mycket välmående du egentligen tillåter dig själv att ha. Om du vill stödja Gay Hendrix, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!